بسم الله الرحمن الرحيم بفوتشت اتغوينا كتاب الزهد اب الترمذي och vi har kommit fram till kapitel 28 i kitab al-Zuhud. Där så säger författaren bab ma jaa fi qalb al-shaykh shabun ala hubb al-ithnain aw hubb ithnatayn. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att även om man är gammal så är hjärtat alltid ungt och, vad kan man säga, strävar och längtar efter två saker. Och han nämner här hadith Abi Huraira att profeten alaihissalam sa qalbu sheikh shabun ala hubb ithnatayn tul al-haya wa kathratu al-mal. I denna hadith så säger profeten alaihissalam att den äldre mannens hjärta kommer alltid stanna ungt i att älska två saker: det världsliga livet och mycket pengar. Det vill säga att det finns två saker som man aldrig växer ifrån. Du vet, man blir gammal, man blir äldre och man slutar tycka om vissa saker som man gjorde när man var ung. Vissa saker hade man svårt att lämna när man var ung, men det blir lätt när man blir gammal. Men två egenskaper kommer folk alltid att tycka om, även om de blir gamla. Det är ingenting de växer ifrån, utan det är någonting som då finns kvar i människan. Vilka är de här två egenskaperna? Kärlek till dunja, till det världsliga livet, och kärlek till pengar, egendomar. Spelar ingen roll om någon är 80 år, 90 år. Han älskar dunja otroligt mycket och han älskar pengar otroligt mycket. Fast egentligen har han inget behov av dessa pengar. Och det är ibland man blir förvånad. Du ser vissa, de kommer på någon president. Han blev avslöjad, han la undan pengar på något konto. Summor som, khayali, det går inte att föreställa sig. Hundratals miljarder dollar. Och han kanske är 60-70 år. Vad ska han göra med det? Vad ska man göra med så mycket pengar? Det går inte ens att spendera om du skulle leva 1000 år nästan. Så det är någonting som finns kvar i människan. Kärlek till dunja och kärlek till egendomar. Förutom de som Allah subhanahu wa ta'ala har skonat. Ja. Sen så nämner författaren i kommande kapitel här från profeten alaihissalam att han sa, en av sahaba gick till profeten alaihissalam och hörde honom säga al-hakum ut-takathur. Al-hakum ut-takathur, yani ni har blivit upptagna av att samla på er. Och då så sa profeten alaihissalam yaqulu ibn Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdayt aw akalta fa afnayt aw labista fa ablayt. Människan säger mina pengar och skryter över sina rikedomar. Men människa, äger du någonting annat än det som du har skänkt? Eller det som du äter och har försvunnit? Eller det som du klär dig med som sen slits ut? Yani människan tycker om att skryta och visa upp sig. Skryta över sina rikedomar. Men i slutändan, vilka pengar är det som du har kvar? Det är de som du använder, eller hur? De tar du nytta av. Inte de som ligger på banken och du bara samlar på dig. De är över. Utan de pengarna du tar nytta av på riktigt, det är de som du spenderar i sadaqa. De du skänker till fattiga och behövande. De lägger du fram och sparar och investerar i nästa liv. Och därför så säger Allah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Att det som ni, eller finns hos er, försvinner och det som finns hos Allah är kvar. Och Allah säger man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Vem är den som skänker Allah ett lån? För då kommer Allah att fördubbla det. Vad är ett lån till Allah? Allah har inte behov av pengar. Men en investering för Allahs skull. Att du skänker pengar till fattiga och behövande är smedlon. Där Allah låter vinsten öka och öka och öka. Subhanallah. Så när man spenderar pengar fi sabilillah, man skänker sadaqa, så är det pengar som finns kvar. Och det är egentligen de enda pengarna som finns kvar. Det du spenderar i det här livet är borta, det är slut. Förutom det du skänker för Allahs skull, det finns kvar hos Allah på domedagen. Och inte bara att det finns kvar, det växer. Eller hur? Det växer. Det som du ger i det här livet, Allah subhanahu wa ta'ala tar emot det med sin högra hand. Om det är gott, om det är halal pengar. Och Allah tar bara emot det som är gott. Och sen låter han det växa. Och profeten alaihissalam, han sa, även om det är någonting så litet som en daddel, en tämmer, så tar Allah emot det. Och han låter den växa tills den blir i belöning lika stor som berget av Uhud. Berget av Uhud är flera kilometer långt. 100 meter högt. Mashallah. En liten daddel blir sådär mycket belöning på domedagen. Vad ska vi då säga om? 100 kronor, 1000 kronor som folk skänker vissa bilillah. Det är självklart otroligt mycket belöning i detta. Ja. Sen berättar författaren från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ibn Adam, innaka in tubdhil al-fadla khayrun lak wa in tumsikhu sharrun lak." Människa, att du spenderar dina, vad heter det på svenska, dina överflödiga pengar är bättre än att du håller dem kvar. Och att du har dem kvar är värre för dig och sämre för dig. Och du klandras inte för att ha pengar som är tillräckligt. Men när du skänker ska du börja med de som du är försörjningsskyldig till. Och den handen som ger är bättre än den handen som tar. I den här hadithen så nämnde profeten a.s. flera stycken saker. Det första var att han sa att vi skänker från de överflödiga pengarna är bättre än att vi behåller dem. Vad menas med överflödiga pengar? Låt oss säga att en person får 20 000 över i månaden, han har en stor lön, som han inte behöver. Han använder dem inte till någonting, han har inga skulder eller någonting. Och de bara ligger där och han gör ingenting med dem. Och han har allt han behöver och barnen har det de behöver. Vad är bättre? Att bara samla, samla, samla eller att skänka dem till behövande? Att skänka dem till behövande är bättre och att spara dem är sämre. Och självklart, det kanske kommer nämnas också sen, är det också ibland kan vara bra och tillåtet att spara. Profeten Muhammad alaihissalam sparade pengar för sina barn det kommande året. Inget fel med det, att ha någon slags buffert och säkerhet eller att spara till ett mål eller någon investera någon business. Men vi talar om här det som är överflöd och det som man inte är i behov av. För att de nämner också här att när du har mycket pengar ibland så är det en distraktion. Det distraherar dig från ditt riktiga mål i det här livet. För mycket pengar gör att man går och slösar pengar på kanske saker som inte är tillåtna. Så det är också en negativ sak med att ha för mycket och överflödigt med pengar. Och sen så sa profeten alaihissalam att du klandras inte för att ha lagom med pengar. Det är inget fel med att ha lagom med pengar. Det är ingenting som man ska klandra någon människa för. Men vem är det då man ska skänka pengar till? Ibda bimen ta'ul. Börja med de som står dig närmast. Al-aqrab fil aqrab. När man skänker så är det bäst att skänka till de som står dig nära. Och som du har nämnt i vissa hadithar, bästa sadaqan är till din fru, till dina barn. Sen kommer dina föräldrar. Och sen kommer dina bröder och så vidare. Ju närmare, ju bättre. Varför? För det har också nämnts i en hadith att när man skänker pengar och saker som folk är i behov av till släktingar, så är det sadaqa och sila. Det är både sadaqa och den här goda gärningen att ha bra familjerelation. Islam är uppmuntrat att behandla sina familjemedlemmar väl. Att vara god mot dem, att tala gott till dem, att hjälpa dem och att ställa upp och så vidare. Så när man skänker pengar till en släkting, då är det både sadaka och sila. Så det är dubbel belöning. Och det är inte heller logiskt att dina egna syskon och barn svälter och du skickar sadaka till folk i andra sidan jorden som du inte känner. Det är ingen normal människa gör så, eller hur? Utan man börjar ju självklart med de som är närmast. De är mest berättigade till din hjälp. Och här säger också Nawawi att den här hadithen bevisar att islam lägger vikt på att man ska börja med det viktigaste. Vi finner ibland att folk lägger vikt på mindre viktiga saker och försummar det som är viktigast. Vi förstår av den här hadith att man ska börja med det viktigaste och sen göra det som är mindre viktigt. Man har större skyldigheter innan mindre skyldigheter. Men självklart man ska försöka göra alla sina skyldigheter. Och sen så sa profeten alaihissalam waliyadul ulya khayrun min alyadis sufla. Den övre handen eller den givande handen är det bättre än den tiggande handen. Överhanden är bättre än underhanden. Ordagrant. Det betyder att den givande handen är bättre än handen som tar. Vad menas med det? Jo, att i islam är det rekommenderat att arbeta. Att tjäna sitt levebröd. Att vara självständig, självförsörjande och att inte vara beroende av andra och att inte tigga av andra. Islam fördömer att man tigger, alltså utan behov, utan man ska arbeta. Så pass att profeten alaihissalam sa bima'na al-hadith att någon av er tar ett rep och går upp mot bergen och samlar ved och kommer tillbaka till marknaden och säljer veden är bättre än att ni går och frågar folk. Kanske du får, kanske du nekas. Det kanske inte är det roligaste som finns att gå och samla ved uppe i bergen i kokhetta. Men, wallahi, det är bättre än att gå och fråga. Och därför finner vi att till och med profeter arbetade. De arbetade som fåra hedrar. Vissa profeter var snickare och så vidare. Profeten Muhammad var handelsman. Så att man försörjer sig själv. Man klarar sig själv och är inte en börda för andra människor. Och det är också någonting vi uppmanar muslimer till, att generellt utbilda sig och fixa bra arbeten och vara någonting, vad kan man säga, givande i samhället som hjälper sig själv, sin familj och hjälper andra. Har man den möjligheten så är det självklart bättre än att vara den som tar bidrag och så vidare och kanske inte arbetar. Sen så säger författaren bab tawakkul ala Allah, kapitlet om att förlita sig på Allah, att sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och där nämner han hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. I denna hadith så säger profeten Muhammad a.s. att om ni verkligen skulle förlita er på Allah så som ni borde, så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. Mashallah, mycket fin hadith. Denna hadith sahih. Om vi skulle förlita oss på Allah så som vi borde, så skulle Allah försörja oss så som han försörjer fåglarna. Vad gör fåglarna? De ger sig ut hungriga på morgonen i sökandet efter mat. Och de kommer hem fulla i magen på kvällen. De är mätta. Mashallah. Så denna hadith bevisar att vi muslimer måste förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en viktig egenskap från muslimens tawhid och muslimens iman. Att han förlitar sig på Allah med ikhlas. Att man endast förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. För muslimen vet att Allah är den enda som kan gynna. Allah är den enda som kan skada. Allah är den som ger. Allah är den som håller tillbaka. Allt du har fått i detta liv från det att du föds tills det att du dör är från Allah. Och som profeten sa alaihissalam, vet att om hela mänskligheten samlas för att skada dig, så kan de inte skada dig med någonting som Allah inte har skrivit. Och vet att om hela mänskligheten samlas för att gynna dig med någonting, så kan de endast gynna dig med det som Allah har skrivit. Genom hela jorden, 7 miljarder människor samlas för att ge dig någonting, men Allah vill inte att du ska få denna sak. Wallahi, du kommer inte få det. Om hela världen samlas för att skada dig, men Allah har skrivit att du ska skyddas och inte skadas, wallahi, du kommer inte skada dig. Så vem ska man förlita sig på? Ska vi gå och förlita oss på folk, materialistiska saker, eller ska vi förlita oss på Allah som har all makt i sin hand? Självklart så ska vi endast förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Och att sätta sig tillit till Allah betyder inte att man låter bli att sträva efter det man vill uppnå. Någon kanske tänker, men vadå? Allah kan försörja. Jag förlitar mig på Allah. Jag sitter hemma. Jag behöver inte jobba. Om Allah vill kommer han ge mig pengar. Jag förlitar mig på Allah att han ska ge mig pengar. Jag behöver inte jobba. Jag behöver inte gå till någonstans. Allah, han är Razzaq. Och jag förlitar mig på honom och han kan ge mig pengar. Är det här korrekt? Kan man tänka så? Jag sitter bara hemma. Nej. Det är fel. Och beviset är hadithen. Profeten alaihissalam, han sa inte att om ni skulle förlita er på Allah så som ni borde, så skulle han försörja er som fåglarna. Fåglarna sitter hemma och mat kommer i boet. Han sa inte så. Utan han sa fåglarna ger sig ut i sökanden efter mat. De förlitar sig och de letar efter mat och Allah ger dem mat. Och samma sak åligger oss. Vi ska förlita oss på Allah och vi ska sträva till exempel efter försörjning, sträva efter det som vi vill uppnå på tillåtna sätt, och Allah kommer inshallah att hjälpa oss. Så när vi talar om tillförlit, tawakkul, så talar man om två saker. Man talar om att du sätter ditt hjärtats tillit till Allah, att han ska ge dig den här saken, men också att du gör de orsaker som krävs. Till exempel, du behöver gifta dig. Vad gör du för någonting? Du sätter din tillit till att Allah ska hjälpa dig. Allah ska hjälpa dig att hitta en fru. Men samtidigt gör du också de orsaker som krävs. Du letar efter en fru. Du frågar kompisar och vänner och släktingar. Finns det någon fru? Du gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kämpar. Och förbereder ett hus. Du fixar pengar. Och allting som behövs för att gifta sig. Eller hur? Och ber Allah att han ska underlätta för dig. Det här är tawakkul. Sant tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith bevisar också att den personen som förlitar sig på Allah kommer inshallah att få. När vi sätter vår tillit till Allah så kommer Allah att försörja oss. Det är en väldigt viktig egenskap. Och många idag tror jag är väldigt, väldigt sätter mycket sin tillit till världsliga saker, materialistiska saker. Att chefen ska ge mig jobb, staten ska ge mig pengar. Pappa ska ge mig sig och så. Nej, det kanske är en form av försörjning, men i slutändan så är det Allah som försörjer dig. Allah är den som ger pengar och ger allt som man behöver. Så man ska sätta sin tillit på Allah subhanahu wa ta'ala och inte på människor, staten och materialistiska saker. Nej. Författaren nämner också en hadith som berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han sa att det fanns två bröder på profetens tid alayhi salatu wassalam. Den ena brukade vara hos profeten alayhi salam och den andra brukade arbeta. Så mannen som arbetade gick till profeten alayhi salatu wassalam och han sa, eller han klagade över att han fick arbeta och den andra mannen inte arbetade. Att han försörjde honom. Och då så sa profeten alaihissalam, la'allaka turzaq bihi. Det kanske är så att du försörjs på grund av honom. En gång till. Två bröder. Den ena brukade gå till profeten alaihissalam och söka kunskap. Han arbetade inte, utan han offrade sin tid åt att sitta med profeten alaihissalam och lära sig islam. Och lära sig så mycket som möjligt. Hur försörjde han sig? Jo, hans broder gav honom mat. Hans broder jobbade. Då kanske den andra brodern tänkte att det är lite orättvist. Jag jobbar och han jobbar inte och jag ska försörja honom. Vad sa då profeten alaihissalam? La'allaka turzaq bihi. Allah kanske försörjer dig på grund av honom. På grund av att han studerar och kämpar och vill lära sig islam, kanske Allah ger dig pengar. Så man lär sig av den här hadithen att hjälpa folk som studerar islam är en form, eller är också som en slags inkomstkälla. En orsak till att Allah ska ge dig mera. Och generellt att hjälpa behövande människor är bra. Och från de bästa att hjälpa är de som har gett sig ut fi sabilillah. De som är ute och studerar islamisk kunskap. Så att de kommer tillbaka hem och lär ut religionen till folk. Det är från de bästa människor som man kan hjälpa. Och hjälper man dem, Allah alam, kanske Allah hjälper dig. Och gör det, ger dig ännu mera rizq i detta liv. Och självklart den stora belöningen i nästa liv. Ja. I nästa kapitel så nämner författaren en väldigt fin hadith. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Men asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'inda huqut yawmihi fa ka'annama huyizat lahu ad-dunya." Hasa sa profeten alaihi wasallam att den av er som vaknar upp i säkerhet, han är säker och trygg i sig själv, sitt hem och sin familj. Hans kropp är frisk och han har tillräckligt med mat för dagen. Det är som att dunya har öppnats eller lagts fram för honom. Det är som att hela dunya har lagts fram för honom. Vad menas med denna hadith? Jo, en person som lever i säkerhet, i trygghet. En person som är frisk i kroppen. Och en person som har mat för dagen. Det är som att han har fått allt viktigt i det här livet. Mashallah. Och det är en väldigt, väldigt fin hadith som han har lagt. För om man tänker på motsatsen. Tänk dig att inte leva i ett tryggt och säkert samhälle. Att inte vara trygg och säker i sitt eget hem. Att inte vara trygg med sig själv och sin familj. Och vara rädd för sina barn. Att någonting ska drabba dem. Tänk dig att leva i ett sånt tillstånd. Det blir svårt att gå till moskén. Det blir svårt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det blir svårt att njuta av det här världsliga livet. Två. Att man inte är mu'afa i kroppen. Man inte är frisk i kroppen. Vare sig inre. Det kan vara inre sjukdomar. Psykiska. Eller det kan vara yttre sjukdomar på kroppen. Det är också en gåva som många av oss underskattar. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam att det finns två gåvor som de flesta av människor förlorar, eller de uppskattar inte dessa gåvor och är förlorare i dessa två gåvor. Och det är hälsan och fritiden. De flesta av människor slösar bort sin hälsa med onödiga saker och använder den inte till att lyda Allah. Och slösar bort sin fritid och använder den inte till det som för dem närmare till Allah. Så att var sjuk är någonting som är väldigt jobbigt. Och man uppskattar kanske inte hälsan tills man blir sjuk, eller hur? Så tänk er att inte vara säker och trygg. Att inte vara frisk. Och att inte ha mat på bordet. Hur ska en sån här person kunna slappna av och dyrka Allah och må bra? Om han inte är trygg, hans familj inte är trygg. Han mår inte bra. Han kan inte arbeta, kan inte röra sig. Och han har inte mat på bordet. Subhanallah. Tvärtom. Alhamdulillah. Du är trygg. Din familj. Mashallah. Dina barn mår bra. Du är frisk i kroppen. Alhamdulillah. Du kan röra dig. Och du mår bra. Och du har kylskåpet fullt med mat. Alhamdulillah. Vad vill du mer egentligen? Eller hur? Så man ska vara tacksam för det goda som man har fått. Och också veta att det finns andra som inte har det som du har. Och uppskatta det som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig. I en liknande hadith nämner författaren sen att Abdullah bin Amr berättade att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah." I denna hadith säger profeten alaihi salam: "Qad aflaha man aslam." Den som har blivit muslim har fått framgång. Och i en annan hadith så sa han: "Toba liman hudiya ila al-islam." Toba, glada nyheter eller paradiset till den som vägleds till islam. Och sen: "Wa kana rizquhu kafafa." Och han har fått tillräckligt med försörjning, tillräckligt med inkomst. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Mashallah. Tre stycken saker. Vilken är den första och bästa? Han sa här: "Qad aflaha man aslam." Framgång är för den som underkastar sig, den som blir muslim, den som blir vägledd till islam. Vad är framgången i detta liv? Lycka. Framgången i nästa liv? Paradiset. Toba. Toba är namnet på ett träd i paradiset, så som profeten Muhammed sa alaihi salatu wasalam. Och det nämns i vissa hadither, Toba. Och profeten alaihi salam sa att det här trädet är ett av träden i paradiset. Skuggan på trädet är så stor att det skulle ta mer än 100 år för en ryttare att rida förbi skuggan på trädet. 100 år att rida förbi skuggan på ett träd. Subhanallah. Därför finns det i Jenna saker som man aldrig kunnat föreställa sig, som ingen människa har sett eller hört. Ajib. Och självklart, den som får det här trädet i paradiset får ju paradiset. Du kan ju inte få trädet utan paradiset. Så när profeten Alisam säger att man får trädet i paradiset, så får man paradiset. Och andra lärare säger också att Toba betyder själva paradiset. Så paradiset och framgång till den som blir vägledd till islam. Ey wallahi. Den största lyckan och den största gåvan i detta liv är att Allah subhanahu wa ta'ala har väglett dig till islam. Det finns många gåvor man kan få i detta liv. Rikedom, hälsa, skönhet, kunskap. Men ingen gåva är större än islam. Ey wallah. Varför? För att islam är meningen med livet. Allah skapade oss att vi ska dyrka honom. Och det finns ingen väg till paradiset förutom genom islam. Så wallah, det är den största gåvan. Och allting annat går att ersätta. Pengar som förloras kan ersättas. Skönhet kanske kan ersättas. Kunskap kan ersättas. Och liknande saker. Men vem är det som personen som lämnat islam? Vad är det som ska ersätta islam? Wallah, det finns ingenting som kan ersätta islam. Den som lämnat islam och inte blivit väglig till islam har förlorat allt i detta liv. Även om han ägde hela dunjan, så är han en förlorare i slutändan. Så den största gåvan i det här livet är att Allah Azza wa Jalla har gjort dig till muslim. Och sen så sa han: och Allah har gett honom tillräckligt. Allah har gett honom kafafen. Inte för mycket och inte för lite. För de säger att för mycket distraherar människan från hans destination i detta liv. Och för lite kan också distrahera människan. Utan lagom är bäst. Mashallah. Lagom är alltid bäst. Subhanallah. Så kafafan, lagom. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Den tredje egenskapen av folket av framgång. De är muslimer. De har fått tillräckligt. Och de är nöjda. Al-qana'a. Vad är al-qana'a för någonting? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: att vara nöjd med det Allah har gett dig, så kommer du vara den rikaste av människor. Var nöjd med det du har fått, då kommer du vara den rikaste av människor. Det här är al-qana'a. Du är nöjd med det du har fått. Alhamdulillah, jag har tak över huvudet. Jag sover på en skön säng, jag är frisk, jag har mat. Jag har fru och barn. Alhamdulillah, mashallah. Många har inte det jag har fått. Och man är tacksam, mashallah. Al-qana'a. Då är man rik. Till skillnad från de som aldrig får nog. De som bara drivs av girighet i detta liv. Som förblindas av sin girighet. Och är beredda att offra allt och kompromissa med allt. För att bara samla på sig av det världsliga. De här människorna, voilà, de är inte nöjda. Och de är inte lyckliga i sitt inre. Och de har en fattigdom som aldrig går att tillfredsställa. De som inte är nöjda med det de har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. I nästa kapitel så säger författaren vad som har nämnts beträffande att de fattiga muhajirun kommer att gå in i paradiset före de rika. Och han nämner här hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu. Där så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Fuqara al-muhajirin yadkhulun al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 sana." Här så sa profeten alaihi wasallam att de fattiga från al-muhajirin. Vilka är al-muhajirin? Ja, shabab. Vilka är al-muhajirin? De som utvandrade från Mekka till Medina. Ja. Och vad heter de som var i Medina? Ansar. Ja. De brukar dela upp sahaba till muhajirin och ansar. Så här så säger profeten a.s. att de fattiga från al-muhajirin kommer att gå in i paradiset 500 år före de rika. 500 år före de som är rika. Och det har också nämnts i ett flertal hadither att de fattiga kommer att gå in i paradiset före de rika. Vissa hadither nämner 40 år, 500 år och så vidare. Och domedagen är ju 1000 år, eller därför dagar i nästa liv är som 1000 år, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, i surat al-Sajda. Att dagarna i nästa liv är som 1000 år. Så de får gå in 500 år innan de rika i paradiset. Varför får fattiga gå in i paradiset före de som är rika? Är det någon som vet? Inte bara som kanske belöning, men det finns också ett logiskt svar. Nej, de har också haft de största prövningarna. Men inte bara det. De rika kommer att frågas ut. Har inte profeten Alisam sagt att människans fot kommer inte flyttas på domedagen tills han frågas fyra saker? Hans rikedom, vad han har tjänat den, halal eller haram, och hur han har spenderat den. Du kommer på domedagen att frågas om alla dina pengar. Hur har du tjänat dem och hur har du spenderat dem? De fattiga, hamdela, de har inte tjänat någonting och inte spenderat någonting. De slipper allt det här och får gå in i paradiset före de rika. Och sen nämndes också här specifikt till muhajirin. Inte bara fattiga utan muhajirin. Varför? Inte bara att de var fattiga. De var kanske i grunden rika och hade det väl i Mekka. Men lämnade allting för Allahs skull. Tog sin kamel och sin häst och lite bagage och begav sig ut. Och lämnade hela i sin rikedom bakom sig i Mekka. Folk tog deras rikedom och hus. Och vissa kom till Medina och hade ingenting. De fick bo i en del av moskén. Och de kallades för Ahlus Suffa. Och vissa hade knappt kläder att täcka hela kroppen med. Subhanallah. Vissa var så fattiga. Allah al-Musta'an. Och vissa sahaba som kommer nämna sen svimmade av hunger. Och ibland åt de blad. För att de var så hungriga. Subhanallah. Så mashallah, de är de bästa av folk och kommer att få gå in då först i paradiset. I nästa hadith, som också är väldigt vacker mashallah, så berättas det från Anas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma ahyini miskinen wa amitni miskinen واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ما شاء الله. Profeten alayhisalam gjorde dua, och han sa: O Allah, låt mig leva som en miskin. Låt mig dö som en miskin och låt mig återuppstå med en masakin på domedagen. Vad är miskin för någonting? Miskin är en person som, han är inte rik. Han är lite, han har typ mat för dagen. Han har inte så mycket extra, utan han är ganska fattig, men när han klarar sig. Och vissa nämner här att miskin syftar på ödmjukhet. De som inte är högmodiga. De som inte har kibbel. Utan de som är ödmjuka för Allah subhanahu wa ta'ala. Så han gjorde dua att han skulle leva miskin, dö miskin och för att få återuppstå med al-masakin. Och de nämner här i förklaringen. Om han skulle säga: låt al-masakin återuppstå med mig, då skulle det vara en stor dygd för de fattiga att de skulle få vara med profeten Muhammed s.a.w. Men här är tvärtom. Låt mig få återuppstå med dem. Det tyder på vilken dygd de har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilken status de har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah till och med nämns i en hadith att profeten alaihissalam han sa att ni försörjs på grund av era fattiga. Innama turzakuna bi du'afaikum. På grund av de fattiga försörjer Allah er. De ska ha stor, stor respekt till dessa fattiga. Och det nämns här, hadithen fortsätter. Och då blev Aisha förvånad över den här duan som profeten gjorde alaihissalam. Och hon sa: ja, Rasulullah, varför? Och då så sa han att de fattiga kommer att gå in i paradiset 40 år före de rika. Och sen så sa han: ja, Aisha, förskjut aldrig en miskin. Alltså, neka aldrig en miskin, även om det skulle vara en halvdaddel. Ja, Aisha, ahabbi al-masakin. Ja, Aisha, älska de fattiga. Och låt dem vara nära till dig. Fa inna allaha yuqarribuka yawm al-qiyamah. För då kommer du att vara nära till Allah på domedagen. Så hur ska man förhålla sig till dessa fattiga? För det första, om de kommer och tigger eller vill ha någonting, säg inte nej. Utan har du någonting så ge. Eller hur? Har du någonting så ge. Och profeten Muhammed a.s. brukade aldrig neka en tiggare eller någon som frågar någonting. Och sahaba de sa att profeten a.s. sa aldrig nej om han frågade sig någonting. Katt. Ordet qatt, yani aldrig någonsin sa han nej om han frågade sig om någonting. Men hade han så gav han så. Och han gav för det kära han hade, han gav för det som han svarat. Och han gav allt. Han var inte rädd för fattigdom. Så neka inte de fattiga. Även om det skulle vara med någonting litet, som en halvdaddel. Och ni kanske har den här fina hadithen om den fattiga kvinnan som kom med sina två döttrar till profetens hus alaihissalam. Och hon knackade på. Hon var en tiggare. Hon ville ha pengar igen eller någonting. Och profeten alaihissalam var inte hemma. Aisha var hemma. Så vad gjorde Aisha? Hon gick och kollade i hemmet. Vad det fanns för någonting att skänka. Vad hittade hon för någonting? Tre dadlar. Hela huset. Tre dadlar. Subhanallah. Profeten ska fria alaihissalam. Tre dadlar. Inget mer. Vad gjorde hon? Sa hon: du får en dadel, vi behåller två. Hon gav allting. Och den här kvinnan gav den ena dottern en dadel och den andra dottern en dadel. En kvar, eller hur? Och de var hungriga, de grät av hunger. De åt sin dadel och sen när mamma ska äta sin dadel så vill de ha den också. Så gör hon någonting. Hon delar på den. Och ger till döttrarna och behåller ingenting själv. Så i alla fall, profeten alaihissalam, han sa att när han fick höra om detta, att det här var någonting som kommer att skydda henne från helvetet. Subhanallah. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Även om det är en halvdaddel, 10 kronor, 1 krona, en brödbit. Men man skänker, man delar med sig till de som är i behov. Och sen så sa han också till henne att du ska älska de fattiga. Du ska älska de fattiga. Vissa idag, A'udhu Billah, hatar fattiga. Det är smuts, de vill inte ha dem nära sig. De är väldigt, folk som är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala. Älskar dem. Och har dem nära dig. Ni var i deras sällskap. För då kommer du vara nära till Allah på domedagen. Allah mustafa. Så de fattiga har en väldigt hög status i islam. Och man ska inte tänka som de flesta av folk gör idag. Att de mäter status med utbildning, ekonomi, bil och kläder och skönhet. La wallah. Det är inte status. Inte hos en mu'min. Vad är status hos en mu'min? Iman. Taqwa. Eller hur? Och muslimen kanske tänker att subhanallah, han är bättre än mig. Han som är fattig. Han har prövats med mer än vad jag har prövats med. Allah tycker om honom mer än mig. Han kanske har sabr. Han har, får gå in före mig i paradiset och så vidare. Så det är folk man ska respektera och ära och hålla sig nära sig. Och när profeten Aysan fick mat eller någonting, vem var den första han gav till? Ahli Sufa. De fattiga i moskén. Subhanallah. Så Allah al-Mustaan. Och sen nämner författaren ett flertal hadither som handlar om samma sak. Att de fattiga kommer att gå in före de rika i paradiset. 500 år före Muhajirun. Vissa hadithen nämner att de fattiga kommer att gå in 40 år före. Och då kanske man undrar sig hur kan man ena mellan dessa hadither. Vissa nämner 500 år och vissa nämner 40 år. Då så säger de lärda att den första hadithen nämner ju Muhajirun. Och den andra nämner fattiga. Taib, det är två olika grupper. Och det kan också vara att folk i sin fattigdom och sin dygd varierar. Att vissa får gå in före andra i paradiset. Vissa är ju fattigare än andra. Och så vidare. Och en annan förklaring är också att Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten mer. Den första belöningen som han sa till profeten var att de fattiga får gå in 40 år före de rika i paradiset. Men sen ökade Allah och lät det vara 500 år. Det är också en annan förklaring på dessa hadither. Wallahu a'lam. Men i slutändan så nämns det också här att det här med tid på domedagen, att domedagen är som 1000 år av våra dagar. Eller att domedagen är 50 000 år lång. Att det här varierar från person till person. Allah Azza wa Jalla som skapar tiden. Och han kommer att få tiden att kännas otroligt långsam för icke-muslimer. Och han kommer att få tiden att gå väldigt snabbt för muslimerna. De som är troende och ska få gå till paradiset, det kommer kännas som tiden mellan Asr och Maghrib. Dessa 50 000 år. Subhanallah. Och som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Att när det kommer blåsas i basunen, en domedagen infaller, det här kommer att vara en svår och hård dag för icke-muslimerna. Allt annat än lätt. Så att det skiljer sig också från person till person. I samma tid kan Allah göra lång för en person och göra kort för en annan person. Allah. Vi avrunda därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.